Vidare i vår allmänna orientering här om lidandet, som vi alltså får ha som en utgångspunkt i vårt arbete. Vi går nu till första Korinthierbrevet 15. Där vi ska börja läsa i 12 versen och läsa till och med 20. Om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda, hur kan då somliga bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det åter inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är ju vår predikan fåfäng. Då är också eder tro fåfäng. Då befinnas vi också vara falska Guds vittnen, eftersom vi har vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus som han inte har uppväckt, om det är sant att döda inte uppstår. Ja, om döda inte uppstår, så har ej heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro förgäves. Ni är då ännu kvar i era synder. Då har ju också det gått förlorade som har avsomnat i Kristus. Om vi i detta livet har i Kristus haft vårt hopp och därav intet bliver, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade. Vi hoppar till 29 versen. Vad kan annars det som låter döpa sig för det döda skull vinna därmed? Om så är att döda alls inte uppstår, varför låter man då döpa sig för deras skull? Och varför utsätter vi oss själva var stund för faror? Ty så sant jag i Kristus Jesus vår Herre kan berömma mig av er, mina bröder, jag lider döden dag efter dag. Om jag hade tänkt så som människor pläga tänka när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad gagnade mig då det jag gjorde? Om döda inte uppstår, låt oss då äta och dricka, ty imorgon måste vi dö. Far inte vils. För goda seder, dåligt sällskap är för där. Vakna upp till rätt nykterhet och synda inte. Somliga finns ju som lever i okunnighet om Gud. Eder till blygd, säger jag detta. Här dyker nu på nytt det här uttrycket tomhet upp. Fast i 1917 års översättning så finner vi uttrycken fåfäng och förgäves. 17 versen. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro förgäves. Då står er tro och hela ert liv totalt under tomhetens välde. Och Paulus, han utlägger det här så att om det är så att de döda inte uppstår, då är efterföljelselivet det mest maximalt meningslösa man kan hänge sig åt. Då om någonsin är er tro förgäves. Då är vår predikan fåfäng. Då är allt vi pratar och sysslar med strunt. Därför att om inte det döda uppstår, då kommer vi heller aldrig i åtnjutande av den mening bortanför tidens gräns som håller oss uppe idag i de efterföljelselidanden som vi ändå är kallade att gå in. Och Paulus ger ett exempel. Han säger, om nu döda inte hade uppstått, varför skulle jag vara så dum så jag hamnade i den situationen att jag blev tvungen att kämpa mot vilddjuren i Efesus? Utan då skulle jag väl istället ha levt som alla andra. Låt oss äta och dricka idag. Ty imorgon ska vi dö. Då är det slut. Men han säger, just i kraft av det dödas uppståndelse, i kraft av den härlighet som en gång ska uppenbaras på oss, så får han idag ut ett förskott som gör att han kan fungera i situationer där andra inte kan fungera. Det är hoppets princip. Han säger, om vi i detta livet har i Kristus haft vårt hopp och därav intet bliver, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Men nu ställer alltså Paulus fram ett annat, helt annat liv än detta att se sig själv till godo idag. Låt oss äta och dricka idag. Ty imorgon måste vi dö. Detta att istället leva ett helt annat liv idag därför att man vet att det utlöser andra skeenden imorgon. Som Jesus säger i Matteus 6 kapitel, samla er inte skatter på jorden där mått och mal förtär, utan samla er skatter i himlen där tjuvar inte kan bryta sig in och stjäla. Ja, men det kan man väl inte göra. Skatter i himlen, det är väl inte jämlikt. Och Gud är väl jämlikhetens Gud, eller är han inte det? Ja, det råder lite delade meningar. Är Gud jämlikhetens Gud, eller är han inte? Vi går till första Korinthierbrevets 3 kapitel. Och börja läsa i 11 versen. Första Korinthierbrevet 3:11. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen ska göra det kunnigt, ty den ska uppenbaras i eld, och hurdant vars och ens verk är, det ska elden pröva. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande, så ska han undfå lön. Men om hans verk bränns upp, då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men så som genom eld. Det här är inte alls något ord om någon skärseld eller någonting sånt här. Utan det är så här att när vi har blivit kristna och tagit emot försoningen i Jesus Kristus, då är det lagt en grundval i våra liv. Och på den, och det är en utgångspunkt kan vi säga, för vår framtida levnad, vår överlåtelse till Herren. På den bygger vi sedan allting vi gör i våra liv. Gör vi inte det så är vi dumma. För allting i våra liv ska byggas på Kristus när vi väl har lämnat våra liv i hans hand. Nå, på den grunden kan man nu, säger Paulus, bygga med 2 olika byggnadsmaterial. Det ena är brännbara grejer och det andra är sånt som inte brinner. Det vi tillhandahåller, det är brännbara grejer. Det är köttets prestationer. Det är sådant som är av jorden och som är förgängligt. Men sen kan vi också bygga med sådant byggmaterial som vi får ifrån himlen. Och det blir då ett byggnadsverk som står kvar när elden på den yttersta dagen har fått pröva det vi har gjort. Och när elden har prövat det vi har gjort och någonting står kvar, då säger Paulus, då ska vi undfå lön. Vad ska vi med lön till? Vi är väl glada och tacksamma att få komma in i himlen. Ja, det är vi. Förvisso är vi det. Men det är så här att det här byggnadsmaterialet av guld, silver och ädla stenar har på ett eller annat sätt alltid med vår beredvillighet att gå in och dela Kristi lidanden att göra. Om vi eljest delar hans lidanden för att också dela hans härlighet. Och alltid när det står talat om lön på olika ställen i Nya testamentet, så är det på ett eller annat sätt knutet till vår beredvillighet att dela Kristi lidande. För det ska vi få lön. Det är den mening som finns bortanför tidens gräns. Ju större martyrskap du bär i denna världen, ju större försakelser, ju större uppoffringar, var övertygad om att Gud kommer att ge dig en desto större lön. Och att Gud av den lönen också kan ge dig ett förskott i form av en kraft som håller dig uppe. Låt oss se ett enkelt exempel. Vi går till Matteus 5 kapitel och läser verserna 10-12. Matteus 5, verserna 10-12. Saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, till dem hör himmelriket till. Ja, saliga är ni när människorna för min skull smädar och förföljer er och sanningslöst säger allt ont mot er. Glädjens och fröjden eder, till eder lön är stor i himmelen, så förföljde man ju också profeterna som var före er. Här utlovas en lön i himlen, men samtidigt utlovas också salighet här och nu. Det är förskottets princip. Och det vet var och en av oss som varit utsatt för det här, att bli smädad och sanningslöst förföljd. Att innan vi har någon erfarenhet av det här, så kan man vara ängslig och rädd och tänka, det klarar inte jag. Och så plötsligt är man i den här situationen och finner sig förunderligt buren. Runt omkring en blåser det så hatten håller på att flyga av. Och inuti är det alldeles stilla. Alla har vi någon sorts erfarenhet av det här. Och det är lönen i ett litet förskott. Resten kommer på den yttersta dagen. En härlig lön. Därför du har byggt på grundvalen Jesus Kristus med guld, silver och ädla stenar. Och det är lustigt nog ett byggmaterial som du inte har i dig själv, utan som du också får i den heliga ande genom den uppehållande kraft som han hela tiden ger dig. Om vi går tillbaka till första Thessalonikerbrevet 2 som vi hade framme för ett litet tag sedan, ska du se. Vi tittar på första versen där. Och där kan vi jämföra hur olika man har översatt i gamla och nya översättningen. I gamla översättningen står det så här: ni vet ju själva, kära bröder, att det inte var utan kraft vi begynte vårt arbete hos er. Och i NT 81 så står det, ska vi se. Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Hur kan man översätta en och samma text och olika? Jo, det blir det när man inte begriper vad det handlar om. Därför att egentligen så kommer här samma begrepp tillbaka. Vårt besök hos er var inte meningslöst. Stod inte under meningslösheten, säger egentligen Paulus. Han var inte där i tomhetens och meningslöshetens ärenden. Och när han sen förklarar varför inte hans besök stod under meningslösheten, så talar han hela tiden om hur han ville ge sitt liv. Hur han försakade och uppoffrade allt. Hur han hela tiden i ömhet avstod från att göra anspråk, att ta betalt, att på något sätt bereda sig vinning av människorna i Thessalonika. Utan han hela tiden bara gav ut av sig själv. Och därför stod inte hans besök under tomhetens välde, utan under den meningsfullhet som vi som Guds barn kan leva i idag. Låt oss gå till första Petrusbrevets andra kapitel. Och där börjar jag läsa i den 18:e versen och kapitlet ut. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda, utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är det i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnar åt er en förebild på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort och inget svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse så som får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Här nämner Petrus helandet. I hans sår har ni blivit helade. Botade står det i nya översättningen. I grekiskan står här ett uttryck som bara syftar på sjukdom. Alltså lidandes frigörelse. Inte syndernas förlåtelse nu. Inte andra delar i försoningsverket, utan här står talat konkret och rakt på sak just om lidandes frigörelse. Helande. I hans sår har ni blivit helade. Ja, utmärkt, säger vi. Då kan vi ju slappna av och ha det ganska skönt resten av livet. Nej, säger Petrus. Därför att det är något berömvärt och stort om ni får lida för rättfärdiga gärningar. Och så ger han ett exempel som vi tycker är ganska hårresande och som vi nästan skulle önska att han hade låtit bli. Ni tjänare, eller ni slavar, underordna er era herrar med all fruktan. Inte bara de hyggliga och rättvisa och de som ger er ordentligt med mat och inte driver på er för mycket. Utan också de obilliga, som det står. Jag tycker det är ett festligt ut. Obilliga. Och så kan man undra, men snälla Petrus, har du aldrig hört talas om proletariatets revolution? Du är lite efter din tid, du är lite bakom flötet, Petrus. Dessvärre är Paulus, det också visade sig i Romarbrevet 13, eller vad det är, att det här, det är en bit som vi skäms för ibland i vår kristna tro, det här. Och det är en bit där vi har blivit väldigt anklagade. Och du vet, varje gång som vi har en dyrbarhet så är naturligtvis tjuven där för att stjäla den, inte sant? Så det här måste vara något dyrbart eftersom tjuven är så ofta fram och fingrar på det här. Vad ligger det för dyrbarhet i det här ordet? Jag tänker efter. Hur bröts slaveriet ner i västerlandet? Var det genom revolution och krig? Svar nej. Överallt i världen kan du idag se folk som försöker att lyfta slavoket från sina skulder på det sättet. Det går inte. Det blev inte bättre i Uganda när Idi Amin kom bort. Och nu är hans efterträdare, vad han nu hette, också borta. Och det är väl knappast någon som tror att det ska bli bättre för det. För den som tar till svärd, han ska också förgöras med svärd, säger Jesus. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vad betyder detta? Jo, det betyder så här. att i en sådan situation är det bättre att inte göra uppror, utan att gå in under förnedringens villkor och bedja. Därför att den som tar det lidandet på sig och istället går i bön för dem som utlöser lidandet, den människan har en böneposition inför Gud som är enorm. Och hans böner ändrar förhållanden som inget annat kan ändra. Just därför att han är så trovärdig i himlen. Han ber inte för sin egen skull, utan han ber emot det onda. Han ber inte för sitt goda, utan han ber emot det onda. Därför att Bibeln säger så klart att om vi bara ber utifrån våra begärelser, så kommer det att bli klent med bönhörelsen. Du kan kolla i Jakobs brevs 4:e kapitel. Från början. Varav uppkommer strider och varav tvister bland er. Månne icke av de lustar som för krig i era lemmar. Ni är fulla av begärelser men har dock inget. Ni dräper och hyser avund men kan dock inget vinna. Och så tvistar ni och strider ni. Ni har inget därför att ni inte ber. Dock ni ber men ni får inget. Ty ni ber illa, nämligen för att kunna edra lustar förslösa vad ni får. När så att säga en människa går in eller avstår från att göra uppror och istället börjar bedja och till och med som det står i Romarbrevet 12 välsigna dem som förföljer oss. Då börjar man samla glödande kol på förföljarna. Och de glödande kolen kan antingen föra förföljaren till omvändelse eller till dom. Våra böner leder så ofta till så lite resultat därför att de kostar så lite. De är förenade med så liten risk i våra liv. De är så ofta ett uttryck för vår önskan att slippa undan istället för att vara ett uttryck för vår beredvillighet att kämpa där vi vandrar i Kristi efterföljd. Låt oss ta ett par enkla exempel. Vi har vännen Saulus från Tarsus. Den enda farisé som Bibeln beskriver som blev omvänd på riktigt. Det var tydligen svårt att omvända fariséer. Men det gick i ett enda fall, nämligen Saulus från Tarsus. Och du vet, i församlingarna där i Jerusalem och Damaskus, vet du, de började ju inte prisa Herren så fort han hade omvänt sig. Halleluja som vi har bett för den karn. Nej, istället så jag sa, han blivit kristen, ska han nu börja infiltrera här? Det var ungefär som om KGB hade anmält sig till potbänken i någon baptistkyrka i Moskva. Va? Det ville man ju inte tro på. Det var ingen som sa att äntligen har vi fått bönesvar. Därför att den enda som hade bett för honom, han var redan död. Nämligen Stefanus. En kort liten bön. Herre tillräknade mycket denna synd. Men den kostade ju liv. Den kostar allt. Det behövs inte så många ord om vi bara är trovärdiga i himlen när vi ber. Eller ta Elia. Ah, säger vi, Elia. En sån häftig kille, såna kraftgärningar. eld från himlen och hela altaret bara försvann, stenar och allt sammans och vatten och oxkött och allt sammans. Fantastiskt. 450 Baals profeter och hela den här grejen. Enormt, säger vi. Så där skulle vi vilja vara. Det ska vi specialisera oss på. Vi ska bli Elia-gubbar. Ja, underbart. Vi behöver många sådana. Du är välkommen. Men du ska ju komma ihåg också att Kain riskerade ju livet ständigt. Han var borta under den torkperioden då landet led av torka i 3,5 år. Då var han i landsflykt. Och kung Ahab letade med förstoringsglas efter Kain för att slå ihjäl honom. Och efter 3,5 år så kommer Gud och så säger han till Elia så här: träd nu fram inför konung Ahab så vill jag låta det regna på jorden. Ja, men hur ska det gå med mig då? Tänk om Ahab slår ihjäl mig? Inget svar. Träd du fram inför kung Ahab så ska jag låta det regna på jorden. Jag menar, där står ju han ensam på Karmel och 450 Baals profet. Det hade ju varit en baggis för dem att slå ihjäl honom. Och så var det slut på det. Den tävlingskampen, så att säga. Har vi tänkt oss in i vilka risker han tog? Jakob säger: Elia var en man av samma natur som vi. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Alltså när vi står i en trovärdig position i himlen. När inte vårt bedjande och vårt arbetande är ett uttryck för vår önskan att slippa undan. Utan när vi har förstått att tills dess Herren kommer tillbaka så är vårt alternativ ett meningsfullt lidande istället för ett meningslöst. Vi är inte kallade att vara lyckoprofeter i denna tid. Det ska komma en tid då vi får allt med Herren. Men idag får vi dela hans lidanden för att imorgon dela hans fulla härlighet. Vi ska gå till Saltaren 34, för där tycker jag det finns ett så fint litet löfte. Ja, det är inte litet det löftet, det är bara det att det är uttryckt i så få ord. Det är ett jättelöfte, jag tycker det är alldeles överväldigande. Saltaren 34. Mm. 20 och 21 verserna. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem skall sönderslås. Den rättfärdige måste lida mycket. Vi tycker att David har fått en skruv lös, han borde ha skrivit: den orättfärdige måste lida mycket. Men här står att också den rättfärdige måste lida mycket. Det handlar naturligtvis om Jesus det här, men det handlar också om dig och mig. Annars skulle inte Jesus säga att bara den som hatar sitt eget liv i den här världen kan tillhöra mig. Men, det finns ett men. För det första, men Herren räddar honom ur allt. Det betyder inte att man omedelbart kan ta auktoritet över allting och så är det borta. Man forsar fram som en pansarkryssare genom tillvaron. Utan det betyder att räddningen kan i somliga fall bli att man bärgas in i evigheten. Djävulen kan aldrig göra oss något värre än att befordra oss hem till far. Men om man inte gör det då? Jo, säger David. Gud ska bevara våra ben. Vad lustigt. Är han speciellt intresserad av skelettet Gud? Och varför är han i så fall det? Ja, säger vi, det är ju en profeti om Jesus det här. Han krossade rövarnas ben men inte Jesu ben. För han var rättfärdig. Ja, men jag tror också att det betyder så här att vi ska få lov att leva i denna tiden med en inre stadga. De där benen återkommer på många ställen. Inte minst i Gamla testamentet. Du kan titta på Psaltaren 51. Där David ju hade vandrat på lite egna vägar och varit gått omkring i sin egen stadga och kraft. Och till sist så tar Gud ifrån honom all den kraften och han bara faller ner inför Gud. Vi ska se vad det står nu. Jo, det står i 10:e versen. Låt mig förnimma fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få fröjda sig. I sin upprorsattityd emot Gud kunde David inte vandra längre med stadga i benen. Han säger, låt de ben som du har krossat få fröjda sig. Du kan titta i Ordspråksboken 14:30 också om du vill hitta benen igen. Så att du ska förstå att det här är inte något sorts Guds specialintresse för skelettet utan det handlar om vår inre stadga. Att stå upprätt. Ordspråksboken 14:30. Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen. Jag älskar det ordspråket. Åh, vad användbart det är i själavården, inte sant? När det kommer bittra människor som är på väg att falla ihop. Tar man fram det här ordet så är man inte konstigt att du inte kan stå på benen så bitter som du är. Ja visst, naturligtvis. Självklart. Hur ska vi göra med det då? Jo, vi får ta bort bitterheten förstås. Så kommer benen att bli stadiga igen. Nu handlar det ju inte om den ostabilitet som så att säga synden kan föra med sig i våra liv. Utan när vi läser Psaltaren 34 så handlar det om den rättfärdige. Också den rättfärdige måste lida mycket. Men i den situationen kan han få uppleva att Herren kan rädda honom, hela honom, befria honom, skydda honom. Han kan vandra under beskydd av lammets blod, skyddad av änglar. Bibeln talar mycket om det beskydd Gud ger. Men ibland kan människan te sig förunderligt skyddslös, så att säga, i det yttre. Och ändå tillflyter det kraft som håller benen stadiga. Vad är det Gud lovar? Jo, han lovar du ska inte ramla om kull. Sen är det Guds sak att, så att säga, ta ställning till hur det ska lösas, det problemet, i vars och ens liv och i vars och ens situation. Ibland håller Gud dig upprätt genom att hela dig. Ibland håller Gud dig upprätt genom kraftgärningar. Ibland så håller Gud dig upprätt genom att låta dig gå en dom över dina fiender. Ibland gör Gud ingenting av allt detta. Han håller dig upprätt ändå. Nå, det får Gud välja. Och det, jag har funnit en väldig vila i det här. När jag närmar mig lidande människor. Jag vet inte från början vad Gud vill göra i varje människas liv. Men ett vet jag. Är detta en människa som är på väg att falla omkull, så ska han ha någon hjälp så han kan stå på benen. Gud vill något gott i varje lidande människas liv. Lider vi av benröta på grund av bitterhet så vill Gud lösa oss ifrån bitterhet och skapa stadga i våra ben. Håller vi på att falla omkull därför att vi är utsatt för fientliga angrepp där vi vandrar i rättfärdighet, så vill Herren på något sätt rädda den rättfärdige. Om inte annat direkt stärka hans ben så att han står stadigt. Det finns inget lidande inför vilket Gud är likgiltig. Det finns inget lidande inför vilket det inte finns någon hjälp att få. Men du kan inte på förhand veta vilken hjälp Gud vill ge i varje enskild situation. Du måste vara ledd av Herren. Gud är helandets Gud, ja. Men han är också all trösts Gud. Uttrycket finner du i andra Korinthierbrevet 1 och 3. Han är all trösts Gud. Vad ska du med tröst till om det finns helande? Det är väl mycket bättre med helande. Man behöver inte trösta den som har blivit helad, eller hur? Det är väl mycket bättre att lösa alla problem så slipper man trösta folk. Det vore väl mycket bättre att Gud fixade alla våra svårigheter så slapp han att trösta oss. Ja, men det är alltså inte livsvillkoren för denna tidsålder. Och när Gud tröstar oss så är det inte att han sätter sig bredvid oss och tycker synd om oss och daltar med oss. Utan trösten, det är denna övernaturliga kraft som gör benen stadiga i vår kropp. Hoppets princip. Det som gör att vi kan stå i praktiskt taget vad som helst, det som vanliga människor inte kan stå i. Att sjungande gå in till lejonen så att säga. Hoppets princip. Och vi kan som själavårdare inte vara främmande för det här. Därför att då finns det människor som vi inte kan hjälpa. Vi måste se till att vi har en fulltonig överblick över de vägar som Gud har in i olika människors olika lidande. Också in i våra egna. Låt oss titta lite grann till sist i första Korinthierbrevet 13. Där börjar vi läsa i 8:e versen och läser kapitlet ut. Kärleken förgår aldrig, men profetians gåva den ska försvinna och tungomålstalandet det ska ta slut. Och kunskapen den ska försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk och vårt profeterande är ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt då ska det försvinna som är ett styckverk. När jag var barn talade jag så som ett barn. Mitt sinne var så som ett barn så jag hade barnsliga tankar. Men sedan jag blev man har jag lagt bort vad barnsligt var. Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt så som i en spegel, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då ska jag känna till fullo så som jag själv har blivit till fullo känd. Så blir det då beståndande tron, hoppet, kärleken, dessa tre. Men störst bland dem är kärlek. Här talar nu Paulus om nådegåvorna, lägg märke till det. Vårt profeterande ett styckverk, kunskapen, alltså nådegåvan, kunskap, är ett styckverk. Och han kunde nämnt de andra gåvorna också. Kraftgärningarnas gåva, helandets gåvor, allt är styckverk. Det är ännu inte det fullkomliga som ska komma. Ändå är det fantastiska gåvor. Ändå är det gåvor som församlingen inte ett ögonblick klarar sig utan. Det ser vi dessa dagar när man inte förfogar över nådegåvorna. Hur bra det går utan dem. Gud är ingen snål Gud. Han har gett oss det vi behöver för denna tidens uppdrag. Ändå är det ett styckverk. Och här sägs att Det ska komma en dag då allt det här försvinner. Nådegåvorna kommer att försvinna. Vem kommer att behöva en helandets nådegåva i himlen, tror ni? Eller en profetians gåva? Nej, säger Paulus. När vi ser Gud ansikte mot ansikte och inte nu dunkelt som i en dålig spegel, då kommer vi att veta allt. Eller som Jeremia säger i sin stora profetia i 31 kapitlet. Ingen ska behöva undervisa den andra och säga lär känna Herren. Ty de ska alla känna honom från den största bland till den minsta. Vem behöver en kunskapens nådegåva i himlen där alla vet allt? Ja, det gör ju ingen. Alla kommer att ha fullkomlig vishet. Alla kommer att ha fullkomlig kunskap. Alla kommer att leva i fullkomlig hälsa och så vidare. Nådegåvorna hör till denna tiden och är ett förskott på det stora arvet. De tillhör inte det som blir beståndande in i evigheten. Utan in i evigheten tar vi med oss tre ting. Tron, hoppet och kärleken. Dessa tre. Ja, men hoppet säger vi. Det var ju det här att vi skulle vänta oss en lön i Guds eviga rike. Ja, men det är mycket mer än så. Det är överhuvudtaget en framtidsförväntan. Tänk dig att leva i en evighet, en evig salighet och en evig framtidsförväntan. Där Gud alltså ständigt ska kunna föra dig in i nya, underbara livsöden. Och det är ändå inte urartat i köttets begärelse. Vad intressant. Och en kärlek som vi får ta med oss in i himlen och leva av. Och en tro. Men vad ska vi med tron till i himlen? Här ska vi ha den till att flytta berg med och bota de sjuka. Men vad ska vi med tron till där? Ja, det ska vi gå igenom imorgon. För imorgon ska vi lite mer se på vad tro är. Jag tror att en och annan av er kommer att bli lite överraskad. Nu, vi ska gå till Gamla testamentet och se vad Gamla testamentet undervisar om tro. För apostlarna undervisar ju hela tiden utifrån Gamla testamentet. Och vi ska ta och tjuvtitta lite på deras undervisning från Gamla testamentet om vad tro är. Jag vill stryka under det här med förskottet. Därför att det finns på så många ställen talat om att anden är en underpant. Låt oss bara ta en text om detta också innan vi slutar med den katedrala undervisningen. För idag vi går till Efesierbrevet 1. Och där kan vi börja läsa i 11 till och med 14 vers. I honom har vi också undfått vår arvslott, vi som förut var bestämda därtill, genom dens beslut som verkar allting efter sin egen viljas råd. Så skulle vi hans härlighet i pris vara det som i Kristus redan i förväg har ägt ett hopp. I honom har jämväl ni, sedan ni har fått höra sanningens ord, er frälsningsevangelium, ja, i honom har ni, sedan ni nu också har kommit i tro, så som ett insegel undfått den utlovade heligande, vilken är en underpant på vårt arv till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas hans härlighet i pris. Vi har, som det står i tredje versen, redan blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Jesu död och uppståndelse är ett avklarat kapitel. Men en del av det här finns ännu förvarat i himlen. Vi har fått den heliga ande som en första gåva, en förstlingsgåva, en underpant, en garanti på att vi också ska få resten. Och så att säga, i den situationen står vi idag. Vi har fått en jättestor gåva. Vi kommer att få en ännu långt mycket större. Vi har fantastiska resurser. Och ändå kommer vi gång på gång i situationer där resurserna till synes inte räcker. Eller ibland inte räcker. Där vi famlar i osäkerhet och där vi alltså tvingas att undra. Herre, varför kunde inte vi? Jag vill uppmuntra er som själavårdare att misslyckas. Ibland kommer folk och frågar, var har du fått din kunskap ifrån? Har du gått på någon skola? Nej, ja, säger jag. Jag har inte gått i någon vanlig skola, utan jag har gått i Herrens skola. Jag har haft massor och åter massor och åter massor av misslyckade själavårdssamtal. Där jag alltså inte dragit mig undan från att ställa mig in till lidande människor där jag inte hade kraft tillräckligt och där jag inte hade något svar att ge. Det kan bli som att få ett kors lagt över sig. Men när man har fått det så går man till Herren och säger, nu måste du undervisa mig. Nu måste du tala om för mig vad det här handlar om. Jag står inte ut med att se fler såna här människor. Och då får man ett svar. Liksom den elden kan vi inte dra oss ur. Med mindre än att det blir något ytligt och flakt över vår tjänst. Vi förfogar över himmelska krafter och himmelsk vishet. Och ändå så finns skatten i lerkärlet. Det kommer vi inte ifrån. Och vi kan inte leda människor in i den fullkomlighet som tillhör nästa tidsålder heller. Det är vår utgångspunkt och så måste vi förhålla oss till lidandet idag.